Du lyssnar på Disco Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Backner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med den svenska sommaren. It's time to get rebel! Ja, för den svenska sommaren är ju så fantastiskt härlig. Just nu sitter jag och spelar in det här i vår stuga här. Och det är 14 grader i luften. Och det har ösregnat hela natten. Och vi ska ta en liten roadtrip här till Foppaland. Alltså inte Emil Foppaland, utan Peter Forsberg, den riktiga Foppa. Vi ska till Övik, där ska det tydligen vara 13 grader. Så att den svenska sommaren kämpar på.
Du ska åka till Övik i hopp om att upptäcka att komma till den svenska sommaren. Nej, eller för att
en lång inplanerad roadtrip. Men hur har du det då?
Min semester är över. Ja. Och
lika bra där kanske.
Tillbringades ju också i snitt 15 grader, 14 kanske. När man såg solen så sprang man ut. Men det var ju inte så ofta, så att jag express avslutade den och återvände till arbetet istället.
Lite sjukt ändå, var exakt samma sak förra sommaren. Man trodde man skulle vara ledig och fantastiskt, inga mästerskap och så här. Det var lika dåligt väder då.
Vi har ju chefer som gärna säger att så här, njut nu att det inte är någon mästerskap och undrar det riktigt mycket ledighet.
Exakt.
Och så har man varvat Netflix helt plötsligt.
Ja. Och inte blev man speciellt mycket gladare heller när man igår, när vi ska börja det här avsnittet, såg Hammarby Blåvitt. I alla fall det första halvleken mellan just Bayern och Blåvitt. Jag tyckte den var en av de sämre halvlekarna i år. Jag tror jag såg den när jag satt på Friends och såg AIK och Falkenberg, så var den halvleken sämre.
Ja, alltså, men jag jämförde det, jag skrev ju krönika på den här matchen. Jag jämförde det med Palme-presskonferensen här, där de inte avslöjade mördaren.
Okay,
man höll hoppet uppe 2/3 in att det här kommer ta fart snart.
Ja.
Och sen så insåg man att det kommer absolut inte ta fart snart. Det
blev lite bättre i andra i och för sig. Och lite roligare, men nej, det var ingen match att hänga i julgranen.
Andra halvlek hade ändå ett underhållningsvärde, tycker jag.
Ja, alltså,
det var ganska mycket målchanser i andra halvlek.
Ja.
Det kan man ju inte säga för första.
Och 1-1. Alltså det första man tänker på är det som Stefan Billman var inne på, att hur kan Hammarby gå från att få ett inkast emot sig på liksom offensiv plan halva till att släppa in en straff typ 40 sekunder senare. Det måste vara någon världsrekord i naivitet på något vis.
Ja, men man undrar ju, det är inte, och det är ju så, det som är slående är att jag tycker man ser Hammarby göra den här typen av misstag lite gång efter annan just nu. Att de gör så där orutinerade grejer. Och det är ju inte ett orutinerat lag. Så det är jättekonstigt. Det är någon sorts härdsmälta lite grann. Att de jagar upp sig tillsammans där. De verkar inte riktigt ha koll på grejerna kollektivt. Mentalt liksom. Och det är han inne på hela tiden. Men det där, hela den sekvensen där är ju så där som att, ja, men att det känns som att spelarna själva tänker tanken att tänk om vi kastar bort det här inkastet och de kontrar det blir mål. Att de börjar tänka det innan det blir mål nästan.
Och sen var det ganska mycket chanser. Jag menar, 1-1 får man säga hyfsat rättvist ändå, men jag tror ingen av lagen var nöjda. Men däremot så borde Imad Khalil gjort en hattrick. Han missar ju dels en chans när han får ett inspel där vid stolpen, så han borde gjort mål. Och sen där underkanten av ribban också, där han borde gjort mål. Så att Hammarby känns som att han borde ha gjort tidigare. Samtidigt hade ju Göteborg några riktigt bra chanser också. Så att 1-1 var väl inte jätteorättvist. Och jag tror Hossa Majers var ganska besviken i intervjuerna efteråt, så att det säger väl en del också. Men det känns som att 1-1 var bäst resultat för de andra lagen i toppen. Eller
verkligen.
Toppen. Det var ju två, det här är två mittenlagen.
De andra lagen i botten.
Precis, det är två mittenlagen.
Jag tyckte Göteborg gjorde en ganska, jag tyckte Göteborg gjorde en, jag liksom tar med sig en match därifrån som de kan vara ganska nöjda med ändå.
Borta.
Ja, men även hur de spelar, om jag ska vara helt ärlig. Alltså de sitter ju och förstör för Hammarby i en timme med väldigt stor framgång, och de lyckas ju med det som verkar vara motmedlet mot Hammarby just nu, och det är ju att få dem att tycka att det är tråkigt att spela fotboll. För då slutar de ju försöka mer eller mindre. Då blir det här ganska kompakta spelövertaget som de ändå har i stora delar av första halvlek blir ju helt fruktlöst. Och så ställer de Blåvitt om bättre och bättre och bättre. Och när Hammarby gör 1-0, då är det vi uppe i 5-6 ganska hyggliga målchanser för IFK Göteborg som de har runnit igenom och skapat. Och hade det inte varit för Abraham framförallt, men även Karasvili, så tycker man ju att de är laget som har skrapat ihop till ledningsmål där. Men rent generellt så är det väl att båda de här lagen behövde någonting annat än en poäng, och båda de här lagen behöver någonting annat än att det ser bra ut och borde ha slutat på ett annat sätt. För att, jag menar, i Hammarbys fall så, det känns så himla humörsberoende, det ser så himla humörsberoende ut, och det ser ut som att de är lite sköra inför den här besvikelsen över att den här rytmen från fjolåret inte sitter.
Nej,
om du förstår vad jag menar. De springer runt och liksom längtar efter hur det var 2019, och om det inte blir så ganska snabbt i matcherna så ser det ut som att de inte riktigt orkar bända sig själva in i matchen igen på något sätt. Och det som jag slås av är ju att de poäng de har tagit och de liksom mål de gör nu, det är ju Gustav Ludvigsson. Det är ju han som fungerar i det här laget. Alltså, om jag ska vara helt ärlig, det är ju han som avgör mot Varberg, det är han som avgör mot Kalmar, och det är han som ger dem ledningen här med assisten då till Kalili. Men det är ju han som fungerar, och det är ju såklart en eloge till honom, men det är ju kritik mot resten av laget.
Ja, det måste det vara. Det är ju inte bra att han är bästa spelaren. Inget
hela tiden, nej. I varje match liksom. Och att han ser ut också som en spelare som skulle funka i vilket lag som helst, för att han är helt galen och bara springer sönder hela matcherna.
Han känns som att han älskar att ha sitt eget lag.
Ja, han känns som en otroligt bra värvning av Hammarby på många sätt, för att vilken fotboll de ska spela. Men ja, nej, det är svårt att säga liksom, peka på det här eller det här borde de förändra, därför att det är ju det att det går för långsamt och det är inte tillräckligt mycket.
Nej, men sen var det ju frustration, det såg man ju i omklädningsrummet efteråt när Mojo och Fällman stod och skrek på varandra, och det har väl vi som har varit på plats på TV2 har väl hört det, eller liksom snacket på pramen också, att man skriker åt varandra och det är mycket gester och sådär. Det är väl en frustration som kommer ut att det inte är som det såg ut förra året.
Nej, precis, och det är väl också det här att man, ja, allt var riggat i år för någonting helt annat än det här. Och då blir det säkert lätt inom en grupp att man börjar peka på varandra och säga att det är du som gör att det här inte funkar. Eller det är ni som gör att det här inte funkar. Det är det här som gör att det här inte funkar. Så att de har att göra där i Bajen, känns det som. Men man måste ju säga att det känns som att Blåvitt har ett och annat att fundera på också. Även om det här var en hygglig poäng. Det var ju stor skillnad mot förra årets match på Tele2 där det blev 6-2 till Hammarby. Och de bara sprang in bollar i öppet mål i 90 minuter. Men man måste börja fråga sig lite grann kanske hur länge de ska göra det bra och inte få med sig poängen. Hur länge det ska se liksom nästan bra ut. För att man går tillbaka så är det ju en rätt lång period nu utan bra form och bra resultat för Blåvitt. Det var länge sedan de hade en bra resultatrad. Att de har, jag tror det är 3 segrar på sina senaste 15 allsvenska matcher. Och de segrarna är 7-1 mot Östersund i sista omgången förra året. Den här 2-1-segern mot Varberg nu, och sen när man avgjorde mot AIK på övertid. Jag vet inte, vad säger du?
Ja, men alltså det är väl det som har liksom, Blåvitt fick väl stämpeln i början av den här allsvenskan att nu går det bra liksom, oj vilken fin fotboll de spelar, men tittar man på resultatraden så är det liksom, nej, det är lite för få vinster från, om man tittar, nu har ju varit coronakval och sådär, men från september och det här, om man bara för snart ett år sedan, så att jag vet inte om man ska vara lite orolig, men ja. Och det känns också så här, om man ska titta liksom, förr var det liksom August Erlingmark och Alhassan Yusuf skulle ju säljas, men med tanke på hur de har presterat nu, eller i alla fall Alhassan Yusuf då liksom, det känns inte som han skulle stekhet och gå någonstans med tanke på hur han har presterat liksom. Det är inte så att poängen rasar in.
Nej, och det finns ju hela tiden det här att de använder väldigt många unga spelare och att, ja, okej, ska man förvänta sig någonting annat då? Men det är tredje säsongen med Poja Asbaghi som tränare, och man tyckte ju att det var liksom precis de framsteg man behövde se förra året som man såg. Att de gick från att vara ett lite hjälplöst bottenlag till att faktiskt skärpa sig och börja bjuda på både underhållning och vägvinnande fotboll och resultat. Och sen så tog det stopp där i september lite, som du säger, att det blev för mycket kryss och för många konstiga förluster och för många bra insatser utan någonting att visa upp för. Och det här är väl lite temat då kanske, att Blåvitt kommer härifrån med en bra match men med en poäng bara och nästan ingen.
Och då ska man komma ihåg att Anestis har varit kanske en av allsvenskans bästa spelare och framförallt allsvenskans bästa målvakt hittills och räddat dem i flera matcher, så att det är väl också en sak att fundera på.
Ja, precis. Ja, det långsiktiga med Blåvitt är väl lite sådär att man tänker på det i alla fall. En annan västkustklubb höll jag på att säga. Ett stående skämt i den här podden. Ja. Det är kul att Elfsborg, att jag sa en gång.
Det är bäst att lägga till det så ingen får för sig och ranta på Twitter.
Nej, precis. Det vill man ju inte vara med om. Nej, men Elfsborg åkte ju på en riktig känga här mot Häcken förra veckan efter att vi hade suttit här och pratat i en timme ungefär om att det var ett karaktärslag som kunde sätta stopp när det blev jobbigt och att de hade, Jimmy Tillin hade lyckats med en kulturförändring, och då sa han tack för det fina omdömet och gick ut och slängde in 0-6 då. Och sen hämtade man sig mot de regerande mästarna Djurgården och vann 1-0.
Och där får man ju säga att målvakterna har ju inte rosat marknaden i Djurgården som vi har varit inne på tidigare.
Nej.
Vajo och Bråtveit har inte varit bra alls, och nu tycker jag att Bråtveit gör en tabbe här när han inte går ut och liksom äger straffområdet på det där inspelet när det blir ett missförstånd mellan honom och Une Larsson. Det känns som att, ja, man ska inte peka finger och säga vems fel det var, men det känns ju som att det är Bråtveit som har det största ansvaret där, liksom att gå ut och äga straffområdet och skrika att han har den liksom.
Ja, jag tycker också det. Ja, han borde kunna se framför sig också. Det är ju liksom, de har hela fyrbackslinjen på rätt
sida. Det är det jag menar. Och den var ju tung för Djurgården såklart. Som det kändes hade kommit tillbaka från en negativ trend med lite vinster. Och sen åker man på det här mot Elfsborg som kommer från 0-6. Så att, det känns ju som att det har skakat lite för mycket i Djurgården här i början. Dels individuella misstag, dels lite... ja, stjärnor som inte alls presterar. Jag tänker på Jonathan Ring kanske. Kujovic har inte heller varit speciellt bra om man jämför med förra säsongen. Elliot Cech har väl kanske inte kommit upp i sin normala standard. Hela backlinjen känns som Vittry är väl kanske den som har varit bäst då, men jag menar Une Larsson och Erik Berg har inte heller varit. Så det finns många liksom. Kalis har varit bra i de här senaste två matcherna så att...
Ja, han och Ulvestad tycker man känner igen ganska mycket. Men det är väl det med Djurgården, att skillnaden då mot Hammarby, att där tycker man inte att det ser ut som att... Hammarby tycker det ser ut som att det är väldigt lite som fungerar. Djurgården tycker att det är ganska mycket som fungerar, mer än att de tappat sin edge längst fram. Det här var ju typiskt som match. De har ju ett otroligt övertag på Elfsborg i andra halvlek. Och precis den matchen man såg de spela väldigt många gånger förra året, där de verkligen pressar ner sitt motstånd och vinner tillbaka bollen snabbt och matar spelvändningar och kommer till inlägg. Men... skillnaden då är att förra året så tyckte man ju att Buya Turay var ofta tungan på vågen i den typen av matcher. Även om han inte är en liksom utpräglad boxspelare kanske. Så var han där, och här var det både på slutet och både Kujovic och Holmberg, men det såg ändå aldrig riktigt nära ut. Det är väl en tydlig skillnad på dem att sitta tredjedelen där. Men de har ju lite ambitioner att förstärka längst fram kanske. Så att de
ja, jag tror att det är förstärkningar på väg in. Vi ska återkomma till det. Nu tar ju Astrid Ajderevic tagit timeout här också.
Just det.
Det är oklart om det blir mer spel för han i Djurgården. Han kommer fundera på det.
Ja, det spekuleras det ju hejvilt om. Man har fått höra både den ena, andra och tredje teorin om exakt vad som händer. Men vad jag förstår sammanvägt så är det väl högst osäkert om det är så att han kommer spela mer matcher för Djurgården. Det verkar inte så. Och det är väl en värvning som vi får göra bokslut på när han lämnar, och om han lämnar då, i sådana fall.
Exakt. Men
han har väl inte rosat marknaden där kanske.
Nej. Sirius-Norrköping.
Mm.
Vad händer? Nej, men så här. Sirius körde över Norrköping och var ganska klart. Ledde med 4-1. Det blev 4-2 till slut. Det var kommit som en chock för många. Liksom, det var klart att det var oväntat. Men lite grann hade man inte här på känn ändå att det var ganska väntat. Men Norrköping har kört på med i princip samma startelva, bytt ut kanske en, två spelare. Och jag menar, det är liksom ingen kritik mot dem att de har gjort fel. För de har gjort rätt uppenbarligen, leder de allsvenska. Men i en sån här coronasäsong så känns det, när det är matcher hela tiden, så känns det som att man någon gång kommer få betala priset för att spela med samma lag. Och jag tror liksom det går knappt och liksom bara i liksom en sån här säsong där man spelar så tätt, så går det knappt att ett lag kör över allt och alla. Det finns kanske ett exempel, Bodø/Glimt i Norge, som har vunnit 9 raka. Men det är ju extremt konstiga resultat om man tittar. Jag menar, kolla i Danmark där liksom FC Köpenhamn med det laget de har inte ens när liksom, Midtjylland leder väl med 10-15 poäng där. Och i Norge så torskar Stare Sarpsborg 5 första matcherna, och nu har de vunnit 3 och spelar senast oavgjort. Eller de spelar näst senast oavgjort och har vunnit, ja, på de 4 senaste matcherna har de 3 segrar och en förlust, och innan hade de 5 raka torsk. Så att det är ju väldigt konstiga resultat överlag, och det känns som att så är det i allsvenskan också. Det är minst en eller två skrällar varje omgång som jag är inne på.
Men jag undrar det här med Norrköpings ork lite grann, för att jag tyckte att det här matchen påminner lite om matchen de fastnade i mot MFF, att de kom inte upp i planen alls. Liksom. De stod, blev väl... sen är det ju så att det har att göra med att det andra laget gör någonting bra också. Och det måste man verkligen säga att Sirius gör här.
Alltså.
De är ju otroligt skickliga på att hålla i bollen. Och det är ju det Norrköping vill göra egentligen. Och så blir de lite då villrådiga. Och det blev... de hade för sig... jag tyckte de hade okej omställningar på Nyman. Men jag tror inte att det är den matchen de vill spela egentligen när de möter Sirius borta. De vill inte komma dit och ställa om på Nyman och hoppas att han ska... att han ska liksom rinna ifrån och sen kunna stänga matchen, utan jag tror att de var ute efter någonting annat, och de har ändå kunnat växla in Alexander Fransson här nu, så att det här med att de har spelat med samma elva hela tiden, ja förvisso, men det är fortfarande en del nya komponenter i startelvan. Bergman Johansson och
Abdurrazak kom ju in och gjorde mål.
Och Levi har ju bytt position, har ju bytt roller med varandra också. Ja. Så det är liksom det är lite knepigt att få vad som är Norrköping, vad som är Sirius. Men i Sirius fall också, så alltså, det är ju inte första laget de tar taktpinnen mot på det här sättet. Och gör sin egen match. Och framförallt då med, såklart med Sugita och Vecchia i huvudrollerna, som jag tycker är segerorganisatörer var och varannan vecka just nu, känns som. De är Sugita framförallt. Alltså jag måste säga att han är den som står ut mest av dem för mig. Jag tycker han ser ut som den där spelaren som man tyckte var bra i Dalkurd, fast en eller två nivåer till upp nästan.
Ja, Sugita som förlänger till 31 augusti, men som Helsingborg är ute efter, avslöjade vår kvällspostens reporter Kasper. Precis. Och Vecchia, som vi har sagt tidigare, att Djurgården är intresserad av att ta som bossman till nästa säsong. Är inte heller någon jätteskräll med tanke på att Thomas Kim och Tåle känner honom väl, va? Men det blir spännande med Sirius, om de kan hålla i det här. Nu känns det ju liksom, nu har det ändå gått rätt lång tid och de har visat på väldigt fina kvaliteter. De spelar inte bara...
Nej, jag tror också det här, som jag sagt tidigare, jag tror det här spelet är väldigt hållbart. Alltså. Jag tror de kan hålla upp det här. Och man måste säga en sak till med dem, så är det ju att, sådär, att jag tycker man kan dra en parallell här. Att om du tittar på matchbilden i första matchen vi började prata om här mellan Hammarby och Göteborg, och så kollar du på matchbilden i Djurgården och Elfsborg, så har du en likhet i de matcherna att ett lag är väldigt bra på speluppbyggnad men klarar inte av att bryta ner en 10-man tjock mur. Göteborg står ju 5-3-2 i första halvlek och frustrerar Bayern, och matchen blir väldigt liksom seg och kvävande så där, typ. Den är väldigt långsam och det händer inte så mycket. Och så kollar du på Elfsborg-Djurgården i andra halvlek, och du har ungefär samma scenario. Elfsborg står och skärmar av Djurgården i handbollsspel liksom runt straffområdet så där, typ, att de kommer ingenstans. De får hålla bollen men de kommer ingenstans. Och det där är ju, så där ser ju ganska många matcher ut i Allsvenskan just nu, att lagen har i regel blivit ganska bra på att bygga spel från backlinjen och uppåt. Men rätt många lag har förstått att om du kan organisera dig på egen plan halva med ett lite lägre försvarsspel, så kan du utmana det här laget som står där med sin speluppbyggnad att försöka göra någonting med den sista tredjedelen. Och det är rätt många lag i Allsvenskan som inte mäktar med det. Och även de bra lagen mäktar inte med det alltid. Därför att man måste ha energinivåerna på topp för att sätta tajmingen i löpningar och rotationer och allt vad det är för någonting, spelvändningar och saker. Och det kräver rätt höga energinivåer. Sirius lyckas ju med det. Sirius lyckas ju hela tiden öppna sista tredjedel. De skapar ju massa målchanser mot vilket lag de än möter. Att de, inte bara det att de liksom kan spela sig längs marken från målvakt upp via in i mittfält till att liksom etablera spel på offensiv planhalva, utan när de väl är där så händer det grejer hela tiden.
Ja,
och det måste Rydström ha stor cred för, tycker jag. För det är verkligen inte enkelt. Det är bland det svåraste som finns i fotboll för en tränare, tycker jag, att sätta ett sånt spel. Så att, ja, han ska ha en stor eloge för det. Innan vi släpper Sirius ska jag också säga att jag kallade deras talang Joakim Persson för Carl Persson förra veckan och blev utskälld av vår kollega Jonathan Pinheiro, som har, vad ska vi kalla att han har, lite känslor för Sirius i alla fall.
Ja, det får man väl säga.
Får vi ändå tillstå.
Vad hette det? Carl Persson? Det är ju, var inte det förra rikspolischefen som var inblandad i Geijer-affären? Eller som var, han var inte inblandad i det, utan det var han som skickade den här.
Det är väl en H&M-familjsnubbe som heter det, va?
Ja, precis.
Men han känns som ett ganska vanligt namn i Sverige, Carl Persson, kan jag tänka mig.
Då går vi vidare till Malmö-Kalmar 2-1. Och det här lite som var inne på tidigare. Man har ju trott att det ska lossa för Malmö, att nu ska de bara köra över allt motstånd. Och Kalmar-matchen var ju en sån. Men åker på straff och 0-1 i första halvlek. Och det känns lite som Malmö har inte det här spelet där de kan liksom köra över motståndarna. Utan nu är det Isak Kiese Thelin som räddar dem med två mål. Och han bränner ytterligare en straff här.
Mm. Ja, de är.
Men ja, viktig seger för Malmö och ta 3 poäng så att liksom de kan haka på i toppen. Och nu känns det som i och med Norrköpings förlust så lever ju allsvenskan lite grann igen.
Ja, absolut.
Det har han kanske aldrig varit död riktigt heller, med tanke på att vi är så kort in. Men ja, ni förstår vad jag menar. Men ja, inte så mycket mer att säga om den matchen. Malmö gör okej. Ahmed Hodgkins var lite skakig inför Jan Andersson där. Han var väl och spanade in både Isak Kiese Thelin och Anel framförallt. Ja, vad kan man säga mer där? Alltså, Aldin Nalic verkar helt iskallt. Vad hände där?
Ja, jag kan ställa samma fråga till dig. Vi får väldigt mycket frågor om vad som har hänt där.
Och han säger liksom att Jon Dahl Tomasson säger att han har för låg lägsta nivå liksom. Men alltså han såg ut som en startspelare på försäsongen. Och nu ska liksom han få den här chansen och Malmö ska satsa ungt. Men nej, det har inte riktigt lossnat.
Om man har en tränare som säger så, jag menar, han var ju imponerande i stora sjok när han spelade AFC förra året. Har man en tränare som gör den bedömningen nu, då skulle jag börja försöka röra på mig, tror jag. Jag tycker att det känns som att han behöver kanske komma någonstans där en tränaren är intresserad av hans högsta nivå snarare än att gå ut och prata om hans lägsta nivå.
Alltså han sa med Tim Pritza som inte han sa samma sak om honom, att han har också en för låg lägsta nivå. Och där har vi ju snackat tidigare om att Rosenborg är intresserad av att ta honom och...
Man undrar ju hur Tomasson... Ja, det är fortsatt intressant. Det är klart att poängskörden som du säger nu är ju MFF liksom på inom rimligt avstånd från Norrköping här. Och kan, det kan gå snabbt och så är de förbi. Mm. Men spelmässigt har det ju verkligen inte lossnat. Alltså. Jag tycker ju att även om de till slut förtjänar segern mot Kalmar här, så är det ju lite jäkla slitande hela tiden med allting. Alltså. De får kriga. Men Kalmar kan vi kanske också bara ta förbi på. Nils Fröling nominerad till Golden Boy i Europa.
Jag såg det. Han var ett fint sällskap.
Ja, verkligen. Ja, det var han och Sancho och lite andra. Mbappé och några till. Ja. Inte illa. Nej. Men det har inte hjälpt Kalmar att han är en potentiell golden boy då här, utan det är det 6 raka förluster eller 5? 6 raka förluster.
Jag tror det.
Man tänker ju så här då mer om att okej, Kalmar går in i en sån här formsvacka, 6 raka förluster med den fjolårssäsongen bakom sig. Och så är liksom den lösningen de brukar sträcka sig för i normala fall nu. Han sitter redan på tränarbänken. Så vad ska de göra nu?
Exakt. Nej, jag vet inte riktigt. Det här kanske väl... Det var många som var extremt kritiska förra året mot Magnus Persson och sådär. Men jag vet inte, det var väl kanske lite grann spelarmaterialet också som det var inte fel, som det var fel på. Det var inte bara hans fel. De har ju, alltså, det laget de har nu i och för sig tycker jag, det borde de ju få ut mer av. Eller? Ja, de är inte jättedåligt lag.
Nej, jag tycker Kalmar har en ganska hygglig trupp om jag ska vara helt ärlig. Med rätt mycket unga spelare som de borde. Men det är väl det här att, men det är också det här att men Nanne är tillbaka i sin fjärde sejour i klubben. Och när jag såg dem möta Hammarby förra veckan så är det liksom ett lag vars absolut största möjlighet i målchanser är långa inkast från Svante Ingelsson. Och jag undrar liksom om jag undrar om det är rätt väg i längden. Alltså jag undrar om, det är klart att jag tycker att det inte är det.
Nej.
Men att det blir lätt också att raljera över Nanne och säga att liksom, ja men det kan fortsätta liksom resa bakåt i tiden här och tro att ni ska återuppleva 2008 med honom. Men jag tycker ju att det var från början sådär att okej, de klarar av det hemska året 2019, går in i 2020 och det är allting är osäkert. Det är klart att det finns en trygghet i honom på något sätt. Men samtidigt så kan jag tycka också att men det kanske är dags att röra sig vidare från det där nu. De bytte ju också ut liksom ledningen i klubben på ett sätt som kändes rimligt att de gjorde över det läget. Så att, vi får se. Blir det en 7 raka förlust här så kanske Nanne hänger lite löst till slut.
Fast har de kanske inte råd att sparka Nanne.
Det är väl han som bestämmer också. Man kanske har fattat det där. Östersund Häcken 2-2. För tal om lag som inte får att lossna riktigt.
Vad tror du så? Nu kommer Häcken ta 3 raka här. Men nej. Noah Sonka Sundberg vill annat och nickade in 2-2 i slutet där.
Mm. Men Häcken hade vi har ju fortfarande en till match med Häcken från den här veckan. Och det var ju desto mer intressant då att prata kanske om deras 6-0-seger mot Elfsborg från förra veckan, där Patrik Wollemark gjorde sin första start i Allsvenskan. Och han hann ju knappt beträda plan innan han hade dundrat in en frispark i krysset som var det var ett ovanligt vackert frisparksmål för Allsvenskan, måste jag säga. Fruktansvärt snyggt. Och han låg ju bakom väldigt mycket i den där matchen. Och det är väl det där med Häcken, att man tänker att så plötsligt dyker han upp också, så har de hur många alternativ som helst framåt. Och att man inte riktigt får ihop att det inte flyter ännu mer i offensiven för dem i alla matcher. Alltså, att nu gör de ju för sig 2 mål mot Östersund också, det kanske inte är det som är deras stora problem.
Nej.
Men att jag tycker Häcken har så mycket i det där laget som gjorde att det borde ta fart för det senare. Och det kanske gör det här, men
Känns som det har väldigt mycket försäljningspotential i Häcken som jag pratade om tidigare. Nu kommer det en till här, Patrik Wåremark, och Iran Dust har varit hur bra som helst. Och, ja, det finns många att värdera på där. Men ja, det skulle bli spännande att se när den internationella transferfönstret öppnar sig. Det känns som både Iran Dust och några till kan vara på väg. Men framförallt Iran Dust som jag tror många lag rycker i.
Jag tycker väl att om man tittar på tabellen nu så, och så tittar man på Häckens trupp, så blir man så här att det här är ett gyllene läge för dem att faktiskt utmana ordentligt, med tanke på många av de andra traditionella toppklubbarna som haltar runt på andra platser i tabellen. Så alltså, jag tycker verkligen att det här är en, det här är en perfekt Häckens säsong på många sätt att gå för det. Och de har ju det mesta på plats där. Jag tycker ju Alm har gjort mycket bra saker sedan han kom dit också. Så, men man är lite förvånad att de inte, till exempel då Östersund borta, känns ju som att det borde vara 3 poäng. Får se att det är en bra start för Amir Asrafshan då i Östersund som ny tränare där, med en poäng mot Häcken. Meriterande.
Spännande. ÖSK Mjällby, den såg jag igår faktiskt också lite grann. Jag hade på den på datorn här. Och, ja, Mjällby... också sådär, jag trodde ÖSK mot Mjällby på förhand, det här kommer Örebro vinna. Men sen fick de ett mål emot sig där i början. Löken gjorde ytterligare ett mål på straff. Men sen lossnade rejält och Besaras mål var det kanske det snyggaste frisparksmålet.
Ja.
Och viktig seger för Örebro som, ja, gnetar på. Är de 11 eller 9?
Jag tycker Örebro har en ganska bra säsongstart av de matcher jag sett dem, måste jag säga. Alltså, absolut. De ser ju... De tar små kliv framåt här. Och jag tycker vi har varit inne på förut att det är inte ett enkelt jobb för Axel Kjell att få beröm för sitt jobb där. Därför att, men jag såg däremot en sån sammanställning över, någon hade lagt upp betalda personalkostnader för senaste månaden, alltså inrapporterat Skatteverket. Och Örebro har ju tredje minst i Allsvenskan. Ja, och det är ju, det glömmer man bort ibland där. Att, liksom, att bara för att de alltid lyckas ha en liksom prestigespelare på mitten, om det är Ajdarevic eller Besara eller någon annan, eller Martin Broberg eller någon som man känner som så här att oj, har de råd med honom, så ska man ju inte bedra sig själv kanske där, utan det är fortfarande ett lag med väldigt mycket unga spelare, många spelare som har, de har hämtat upp från Superettan. Den som imponerar mest när jag ser dem spela hittills är Robin Book, som jag tycker ser bra ut. Han hade en helt fantastisk aktion igår, jag vet inte om du såg det, när han serverade Lanen jättechans, när han liksom rycker förbi 2-3 spelare på mitten och slår en boll som skär bort hela Mjällbys försvar sen. Men han har varit bra i säsongsledningen här också. Men, och sen så är det ju lån ofta, att, som i år, att det var Strandberg förra året och det är Jack Lahn i år. Att de är ju lite hoplappade Örebro så där på det sättet. Men...
Jag hade fel. Örebro är inte 9 eller 11, de är 10.
Mm.
Samma poäng som Hammarby och samma poäng som AIK.
Ja, det här man ligger 10 just nu säger ju inte så mycket. Nej, det är liksom att det, alla lag har lika många poäng som Norrköping.
Skiljer ju 7 poäng mellan... Jag vet inte, 8 och Norrköping. 8 och 2 skiljer 4 poäng. Så att det, nej, det är vidöppet än så länge.
Vi ska ge Helsingborg ytterligare ros här då. Jag har ju blivit nya grej som ett stående inslag i den här podden, att jag berömmer Helsingborg för olika saker. Men ja, man måste ju faktiskt säga att
de hittar om den här 2-2.
Det är sjukt.
Hur hittar de den här kvitteringen?
Det är... de var ju nära att vinna sen. Alltså, såg du det? De hade ju 2 chanser till.
Snacka om scenförändring. Det såg ut att bli 5-0 där, det stod 2-0.
Ja, de är... Jag tycker det är imponerande att de har vänt på det här. Det. Verkligen det mental det styrka i det här laget. Alltså.
Ja.
De verkar jobba för varandra. Och Gigovic och Svensson är fortfarande kvar, de är inte sålda liksom. Nej. Sådär. Det hänger ihop ändå. Och till och med Van der Hurk verkar ju kunna bidra med saker.
Han har ju kommit igång nu.
Verkligen. Och du vet vad som du sa om honom där, att han gör ju ingenting ute på planen, så han måste ju vara bra i straffområdet. Problemet var ju bara att man hade aldrig sett honom i straffområdet, för att bollen kom aldrig dit. Men nu dimper den ner och då gör han mål. Men sen är det såklart då Lindegaards 2-2 mål här som står in från den här matchen.
Ja, men alltså han fick ju, det har ju spridits internationellt det här. Det har skrivits ju om internationella medierna har gjort mål. Så att Helsingborg är väl Sveriges lag i världen efter det här målvaktsmålet.
Jag såg att vår kollega Ibrahim Al-Saman skrev här att det var en kort period när Ferguson faktiskt satsade på Lindegaard framför De Gea. Har man varit målvakten Ferguson satsar på framför det sker en gång i tiden och sen gör mål på Hönick, då är man ju nyhetsstoff liksom, så det funkar. En annan grej som jag tog med mig, eller som jag tänkte lite på efter den här matchen, var ju att Edi Sylisufaj gjorde ju ett väldigt vackert mål.
Verkligen.
slungade upp den i krysset från 25-30 meter. Men att det var hans tredje mål för säsongen, och att han är vid sidan av då, jag har ju tagit upp John Björkegren flera gånger här, som jag tycker är en spelare i Falkenberg som skulle kunna vara intressant för andra klubbar och som de i sitt fall då borde hålla hårt i. Men Silosifaj gjorde en del mål för säsongen här, och jag la märke då till att Hans Eklund var ute, för jag har alltid tänkt på honom som en ganska stor talang, att, så där, att där har de verkligen sparkapital i Falkenberg. Och samtidigt så började jag kolla då att så här, han har inte gjort så mycket mål, att han har varit med väldigt länge, han gjorde debut liksom redan 2016 tror jag eller sånt där för dem. Och han är bara 20 år, men nu har han ju fått flyt här i Falkenberg och börjat göra mål. Och att Hans Eklund var ute efter en match i våras här, eller om det var i februari till och med, när han hade gjort ett hattrick mot Varberg och sa att ja, han är vår bästa avslutare och det här vet vi om, men att han har varit ung och lovande väldigt länge nu, det här är liksom ett år som, där det verkligen gäller för honom, och att han själv höll med om det, att sa själv sådär att ja, men han, Eklund har rätt liksom, i år måste jag leverera liksom, jag kan inte hålla på vara ung och lovande. Och han har ju fått en fin start, och det kanske är så att genombrottet kommer nu här. Han hade ytterligare ett avslut i stolpen i den här matchen.
Ja, och har ju haft flera lägen där han borde ha gjort typ 3-4 mål till. Så att ja. En ruskigt intressant spelare. Och men, man får tänka på att han gör det i Falkenberg också.
Ja, han gör det i Falkenberg. Och sen, så samtidigt så kan jag tycka att det är lite hårt att man är 20 år och så här, nu gäller det. Ska du ha med eller inte?
Ja, exakt. Mot sig själv liksom.
Ja, skulle spela i Italien istället när man är talang tills man är 29. Ja. Allt bättre.
Sista då, genomgången, det var ju Varberg AIK 2-2. Där AIK såg ut att gå mot segern, men där Robin Tihi gjorde en aningen klantig rensning och Varberg fick en solklar straff. Innan dess hade Tihi blivit rånad på en straff i första halvlek också. Men 2-2 där, det som stack ut mer än själva straffsituationen var väl Norlins intervju med Dplay efteråt. Det var nog bland det märkligare jag sett.
Ja.
Här är liksom Norling, Rickard Norling, för det första har liksom alltid, både i Malmö, Brann och tidigare sektioner, har liksom alltid försvarat sitt lag och spelare in absurdum. Vi såg det liksom, och han har alltid så här, om det är en spelare som har gjort det bra så har han inte velat hyllat den för mycket, men däremot är det en spelare som har gjort det dåligt så har han hyllat honom jättemycket och sagt att det här var jättebra liksom. Och det som tagit på sig förluster framförallt, även där han inte har behövt ta på sig förlust, utan det här var min förlust och han tog på sig för att skydda spelarna. Här gör han ju precis tvärtom. Han går ut och hänger ut Robin Tihi för straffen där och även kritiserar lagkamraterna som inte pratar med honom. Och dels så sågar han ju Bilal Hussein och de som tappar markeringen där på första målet. Och till och med Jens Fjällström frågar då Norling om han kunde ha gjort något annorlunda. Ja, liksom både ja och nej. Och det var liksom nej, menar han på då till slut, att jag kan ta på mig mycket, men det här liksom. Och det är en annan sida av Norling. Antingen så, och det här liksom får mig att undra, vad ville han något med det här? Var det planerat det här som det brukar vara? Eller var det bara att han tappade? Han blev förbannad. Det är liksom,
han sa ju på slutet att han ville åka hem och ville ha intervjun ogjord. Det låter inte så himla planerat.
Nej, det var ju inte planerat såklart.
Men däremot, om man känner honom rätt i övrigt, så är det ju en person som har en ganska god liksom förståelse för och tänker mycket på hur utspel i media kan påverka, precis, honom och laget. Exakt. Det har han ju gjort väldigt mycket länge. Just när det gäller unga spelare, så kommer jag ihåg att det var någon gång när Bilal Hussein hade spelat in i mittfältare från start. Det var tidigt förra säsongen. Och han gjorde liksom en helt okej match, Hussein, men han hade slagit väldigt många alibi-passningar, tyckte jag, i sidled sådär, och liksom, ja, man förstod att han kunde mer, men det såg ut som ett självförtroendefråga, att sådär, att han vågar inte spela bollen framåt så himla mycket. Och då frågade Norling det på FPS-konferensen efteråt, att ja, men vad liksom, i Husseins fall här, som han gör ju, han pendlar ju bollen till höger och vänster här, men är det att han inte vågar mer? Väntar du på att han ska få en utveckling? Kan du hjälpa honom på det på något sätt? Sådär. Och då kommer jag ihåg att han liksom, han håller ju ofta en monolog med sina tankar högt då, att han liksom går igenom hur det här svaret behöver bli. Han kan liksom prata, kan resonera högt om hur han ska svara på en fråga. Och det här var ju liksom lite tvärtom som du säger då här, att tvärtom, här var det en stream of consciousness rakt ut. Liksom. Ja, och jag tänker så här, att jag tror att han är ju inne på en grej som jag tror stämmer här, att det här matchen handlade väldigt lite om AIKs spelsätt och desto mer om att de har väldigt många unga spelare i A-laget.
Absolut, så är det.
Och jag tror väl att han behöver ju få igenom den här lärdomen till de här spelarna. Att ni kan inte hålla på att tycka synd om er själva när ni har begått misstag. Ni måste kunna lägga det bakom er och de här sakerna. Och det är möjligt då, det här är bara en spekulation från min sida, att det här är någonting de har pratat om internt. Att det här är någonting de har försökt hantera och försökt jobba med. Men att han inte tycker att han har fått effekt. Och så kostar det poäng så himla tydligt i den här matchen att det är... Att det är den typen av misstag. Och att han då, för det är ju lite, det kan ju vara för en ung spelare lite skrämmande att bli måltavla i media på det här sättet. Att, liksom, att man får den offentliga skulden för en förlust på något sätt. Så där. Om inte en mjuk behandling här funkade, så kanske han måste prova med den här behandlingen istället. Mm. Jag vet inte om det är så. Det är bara en egen tolkning.
Utan att säga att han gjorde rätt eller fel sådär, så liksom i en kvällstidningsvärld så vill vi ju se liksom mycket känslor och sådär. Men det går väl en tung gräns här också, om man ska hänga ut en 17-18-årig spelare. Vissa tycker att det är fel att göra det. Sen finns det väl liksom en annan aspekt i det hela. Ja, han är 17-18 år. Det är elitidrott det handlar om. Man ska kunna tåla kritik. Han tjänar ganska bra pengar. Alltså det är ju hela den aspekten också. Det finns ju liksom, jag hatar ju när liksom kvällstidningskrönikörer eller liksom krönikörer på stora tidningar eller media liksom gnäller över att få kritik för en krönika. Jag menar, det ska man ju kunna ta om man jobbar på en kvällstidning, och det är väl aldrig någonsin gnällt över att man har fått kritik så liksom. Det ska man kunna ta om man ska kunna ta ganska hård kritik, eftersom många av oss svingar ganska vilt och hårt. Så det är väl lite samma sak där, att ja, är du spelare i AIKs A-lag så ska du kunna ta sån där. Men sen, ja, rätt eller fel att hänga ut så där, det vill jag väl visa sig.
Ja, jag tycker han namngav ju inte så många spelare i det här fallet heller, utan det var ju mer, jag tyckte det kändes precis mer en kollektiv iakttagelse.
Nej, det var inte jättesvårt att lista ut vilka det var.
Nej, men så blir det ju såklart liksom. Men jag tycker väl kanske att, jag tänker det som du säger där, jag tror det som fick honom att ångra sig lite grann, jag vet inte om du såg det, men Camilla Enström på Dplay här sa ju till Norling i slutet av intervjun att tack Rickard, det är härligt med känslor. Och ja, då såg det ut som att han bara, har jag bjudit er på någonting, era jävlar nu? Att det var det största problemet med det här. Men att, nej, jag vet inte. Vi får väl se hur det här, vilken effekt det här får lite grann. För det var lite oväntat tyckte jag.
Ruskigt oväntat.
Och det blev ju också den stora snackisen från den här matchen där annars. Varberg gjorde en ny bra match och Paulus Abraham gjorde ett nytt imponerande mål. Så att det får man väl ta med sig som de två samtalspunkterna därifrån. Ska vi gå vidare?
Ja. Vi tar en kort spaning här också angående, som när vi kan haka i debatten här efter AIK, just straffdebatten. AIK blir rånad på en straff där när Robin Thies kommer emellan två spelare, och sen så har det varit en del ganska tveksamma domslut får man ju säga. Dels var det ju Martin Olssons räddning här med handen som borde ha varit straff, där domaren står väldigt bra till. Elfsborgs mål dömdes bort. Holmbergs filmning inom citationstecken. Däremot kan vi säga att Kristoffer Karlsson tyckte jag var klockren mot Bayern i IFK Göteborg. Och ja, den här ständiga diskussionen om VAR då, som ska hjälpa domarna, kommer in. Vad tycker du om domarinsatsen hittills?
Jag har tyckt att det har varit väldigt skönt att inte ha pratat så mycket om det.
Hittills. Nej, precis.
Jag håller med.
Det går ju knappt att undgå när det blir såna här stora grejer.
Nej, och det har väl varit ett par tillfällen så här som du säger. Att liksom, det är väl också kanske det här med att tidigt på säsongen så är det inte lika mycket som står på spel i varje match. Och då nagelfars inte domsluten på samma sätt som det gör senare på säsongen. Men jag tror ju också att känslorna inte förstärks lika mycket som vi varit inne på tidigare. Som det gör när det är publik på plats, gör att man upplever inte domsluten som lika vansinniga längre. Och sådär. Så jag tycker väl, och sen kanske också ett resultat av det här att, för jag håller med dig om att de här sakerna du tar upp nu, det har ju varit ganska ordentliga tabbar. Men att domarna är fortsatt har någon sorts ganska hyfsad överenskommelse med spelare och ledare om att inte prata så mycket om det efter matcherna. För jag tycker det igen, tränarna pratar inte så mycket om domslut efter matcherna i år heller. Och det började de med förra året också, att de hade liksom pratat om att de inte skulle göra det.
Vad tycker du om det här att man hade kunnat stänga av domar som man gjorde tidigare?
Jag vet inte. Jag har ju som alltid mycket sympati för domarna. Det har ju varit jag tycker att liksom att de gör ju misstag så som spelare gör misstag, så som vi gör misstag i vårt yrke också. Och de har ju aldrig en röst som talar för dem eller som för deras talan liksom i de här diskussionerna. Men det är möjligt att det skulle vara någonting i rätt riktning. Men jag är inte säker på att det liksom förbättrar domarnivån. Jag är inte helt säker på att liksom, om Glenn Nyberg tar en felaktig straff eller missar en filmning, att han kommer tillbaka och inte gör det nästa gång bara för att han har dömt superettan i en kvart. Men ja, jag vet inte. På tal om domare så har du lagt märke till en ny typ av anonyma konton på Twitter.
Ja, vi ska inte gå in för mycket på det här, men det har kommit en trend nu också. Förr var det ju sådana här anonyma konton där som hade liksom, ja, som refererade till agentvärlden, där liksom det var olika agentläger som slogs med varann, och det var liksom, ja, man skrev lite dåligt om den och den andra skrev dåligt om den. Det har ju känns som det har lagt sig nu, den grejen är helt borta, de kontorna finns väl knappt längre. Sen var det ju lite det här med och silly season grejer lite, vad heter han i England där som
Indy Kyla.
Precis, någon som ville vara nya Indy Kyla och spotta ut sig, liksom spela transfers hit och dit. Det var väl rullianser och allt vad det hette. Det lades också ner. Och nu är det tydligen det nya som är lite, ja, mer lite, jag vet inte om man ska kalla det bekymmersamt, men nu är det nya tydligen att starta sådana här domarkonton och visa domar, liksom det har kommit flera massa sådana anonyma där de liksom granskar domarna och tar fram klipp där de har gjort det dåligt, alltså inte där de har gjort det bra utan bara där de har gjort det dåligt. Jag vet inte om det är något nytt fenomen här, så det går i vågor det här liksom, de anonyma kontona, vad de siktar in sig på.
Det vore ju intressant om det var samma person som först körde...
det är ju faktiskt inte helt omöjligt.
Agentgrejen.
Nej, fan, det går inte här. Agent.
Sen nu ser vi sysen grejen, ja, och sen tränarna, nu domarna.
Ja, så att, ja, det är spännande vad som kommer härnäst.
Det blir verkligen spännande. Jag tycker att det var, jag såg något av de där domarkonton också. Det var ju, det är lite osmakligt att hålla på. Också det här listorna på namn på fjärdedomar och grejer som jag såg dök upp och så, att man skulle namnge alla domarna i varje match. Så att liksom, det blir liksom som en sorts indirekt uppmaning till att liksom... sök rätt på den här jäveln. Alltså förstår jag menar att det, ja, kanske tar det lite långt. Men man ska också komma ihåg att Twitter är fortfarande en liten plattform där ungefär 7% av Sveriges befolkning vistas dagligen. Så att ja, det når inte så många.
Det känns också så här också som att de ledsnar de här kontorna. De vet att de traggar på och får kanske 1-2 tusen följare. Mm. Jag menar, jag vet inte, jag tror att det var... Vad är det? Genomsnitt ni följer antal på Twitter? Är det 1-5 eller 1-8 något sånt där? Så att om...
Är det så mycket ändå?
Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror vi hade, var någon sån, i alla fall tidigare var det. Jag vet inte vad det är nu, men ja. De ledsnar väl snart.
Det är på tal om då, på de låtsaskonton på sociala medier och på Twitter i synnerhet då, som vi pratar om nu, så kan jag rekommendera en text som Rory Smith skrev, som i, nu för han jobbar för New York Times. Han skrev den i juli 2017 och den heter The Original Fake News, Soccer Transfers. Och där tar han upp historien om Indy Kyla, som är det här fejkkontot då. För de som inte hänger med på det, så är det ju ett konto som började för många år sedan skriva att avslöja transfernyheter på Twitter. Men det var bara det att de aldrig stämde. Men den här personen som låg bakom det då satte ju i system att ta bort sina tweets när de inte stämde och bara ha kvar de som där han lyckades chansa rätt, eller hon. Och det ser ju då ut för den som kommer in i efterhand som att man faktiskt har haft hög träffsäkerhet och samlat på sig väldigt många följare nu. Och jag tror att det är liksom en mindre industri där, ja, men Rory Smith beskriver ganska intressant i den här texten i alla fall hur Indy Kyla har fått en stor följarskara och började twittra rykten 2012 och sa, han intervjuar personen bakom kontot till och med här. Ja, men det är en lite intressant modern historia om jakthungen efter transfernyheter och fotbollshemligheter. Men jag hörde en annan grej också som jag tänkte lite på här.
Ja, vadå?
Kan ägna några minuter åt. Jag lyssnade på Offsides podcast med Johan Orenius och Anders Bengtsson. Och det här var ett par veckor sedan, så att det här är ett avsnitt som inte är deras senaste då. Det var när Allsvenskan hade haft premiär precis, tror jag. Och Orenius... hade fått, eller om det var båda två, hade fått en kommentar då om att de inte pratade så mycket om den allsvenska premiären i sin podcast. Kritiken gick väl ut då på att hur kan ni liksom ignorera en allsvensk premiär sådär typ. Och så tog de upp det i nästa avsnitt och snackade om det där. Och då så hade Orenius ett resonemang om att vad ska de säga? Alltså att allt redan var sagt, mer eller mindre. Att det fanns liksom inte speciellt många vassa spaningar eller vinklar eller teorier att föra fram som skulle vara intressanta för lyssnaren. Och att om man var intresserad av det så fanns det ju redan 250 poddar om svensk fotboll eller allsvenskan och skrivits massa texter, och dessutom så har ju nästan alla åsikter redan avverkats i sociala medier i samma ögonblick som någonting händer. Och det där har han ju en ganska bra poäng i, att det där att alla, att liksom att om man producerar fotbollsjournalistik, så tycker jag att det där är den centrala utmaningen just nu, eller har ju varit sedan många år tillbaka, men att det görs ju mer innehåll än någonsin. Alltså det är ju inte bara det att det finns kanske fler då mindre aktörer, supporterdrivna, liksom fotbollens egen medborgarjournalistik där ute med supporterforum och supportertidningar och supportersajter och konton på sociala medier och olika grejer, och det görs poddar och det görs tv-serier om alla lag, klubbarna producerar egna podcast, klubbarna producerar egna tv-grejer. För till exempel så kan vi räkna med att hela sanningen om Astrid Ajdarevic frånvaro kommer fram här snart i ett avsnitt om Djurgården nu på Dplay, eller? Ja. Nej, men du förstår vad jag menar.
Men där är ju också liksom ett avvägande där, för att där kanske det liksom offside förminskar sig själva lite grann, för att det är lite som en tränare. Ska man anpassa sig efter motståndarna eller ska man spela sitt eget spel? Alltså de lyssnarna som offside då kanske vill höra Orenius och Bengt som pratar om allsvenskan, och inte, de kanske skiter i fullständigt i vad alla andra har sagt.
Ja, det är en bra
finns
poäng.
Ju liksom, det finns ju liksom två aspekter i det där också, att ska de anpassa sig? Nej, men våra lyssnare vill höra vad vi säger. Vi skiter i om det har skrivits 10 artiklar om andra artiklar om Häcken Blåvitt. Vi vill höra vad de säger. Så att,
nej, men jag håller med dig. I den bemärkelsen håller jag med dig, absolut. Men sen tycker jag att det, liksom, det centrala i det här som man måste utgå ifrån, som jag utgår ifrån i allt jag gör, varje gång jag ska skriva ett reportage eller om det är en krönika eller om det är någonting annat, eller när vi sitter här och pratar, att, så där, att man måste hitta en anledning för människor att konsumera det här. Och det är för att liksom, kampen om deras uppmärksamhet och tid och liksom, att jag kan nästan få sådär att jag kan nästan få en känsla av sådär att vem fan tror jag att jag är om jag inte har någonting att komma med? Att liksom, jag ska inte åka upp. Lite som att hålla tal på ett bröllop. Har du ingenting att säga så ställ dig inte där. Förstår du vad jag menar?
Den principen är ju 90% av alla som ignorerar.
Ja, jo, precis. Och det är väl, men jag vill inte vara en av de 90%. Nej, utan då ska man ha jobbat igen, då ska man ha tänkt igenom det man säger. Ja. Så att så här, man kan ju nästan få, det händer ju att vi spelar in avsnitt här, att man skriver en krönika eller trycker ut någon text i tidningen där man känner att man inte har hunnit tänka igenom det, och att, så här, att mervärdet för läsaren här är inte vad det borde vara, upplever jag. Liksom. Att man, men det där är väl liksom någon sorts självbevarelsedrift också i det här yrket, att man känner att det man måste göra, man måste liksom ha lagt manken till lite grann för att det ska vara värt det. Så jag känner igen mig i Johans resonemang ganska mycket, det här att vi skulle också kunna sitta här och prata om det här och det här och det här, men jag har inte tänkt igenom det och jag tror inte att jag kan säga någonting som tillför någonting, eller liksom att det kommer en analys som är speciellt intressant för någon, eller att jag berättar om någonting som folk inte har hört 1000 gånger förut. Och jag pratade med en kollega till oss på en annan tidning för, ja, men det var nog 1 eller 2 år sedan, som också skriver krönikor ganska mycket. Och där är det ju liksom också en annan tid nu än vad det var tidigare, där man märker att den här övergången, förväntan på att en krönika ska innehålla en stark, rak åsikt till exempel, är ju fortfarande ganska stor inifrån. Alltså vi tror ju mycket ibland på tidningen att men det är en stark åsikt om det här ämnet är sälj. Och det kan ju verkligen göra, det kan verkligen slå igenom. Men jag upplever att i fotboll så är ju de starka, raka åsikterna, de har de flesta avverkat i sociala medier väldigt snabbt. Ja. Och att det som en krönika kan tillföra, det är ett välresearchat resonerande antingen eller med viss språklig höjd eventuellt. Liksom. Att det är det man, det är den där krönikan kommer in på något sätt. Sådär.
Men det beror på vad folk vill läsa också. Ibland vill man ju läsa, om man säkert som supporter, att man vill läsa en rejäl sågning av sitt eget lag och en tränare. Men man vill inte bara läsa massa drabbel om att han är dålig och den är dålig. Då vill man, till exempel, att man ska säga att man ska sparka någon i Bergstad. Då vill man ju i krönikan säkert läsa att men vem ska ta över? Bla, bla, bla. Då vill jag att någon krönikör kanske kommer med något förslag liksom.
Ja, eller att det finns något, precis, att, jag tror att en tumregel är väl kanske sådär att om resonemanget egentligen skulle kunna få rum i en tweet, så är det inte speciellt, behöver det inte skriva en krönika, förstår du? Då skulle man kanske kunna, man smetar ut tweets till krönikor, och det där gäller väl all journalistisk bevakning egentligen just nu, tycker jag, att de som tar sina 400 likes på Twitter och sen smetar ut dem till någonting, om det är på en ledarsida någonstans, då har man kanske kunde man ha gjort lite mer.
Ja, och på tal om
fake-nyheter. Du har chansat dig igenom 14 år i det här yrket. Hur har det gått till egentligen?
Nej, jag vet inte. Det är jag som är Indy Kalila. en Indy Kaila. Nej då, men vad jag har fått höra nu då så är det Djurgården som förhandlar med Magnus Eriksson om återkomst. De har börjat förhandla och ja, jag tror att båda parterna tror på en lösning. Mange kommer att spela Djurgården, tror jag, som jag har fattat det, antingen nu i sommar om San Jose är värdig att släppa honom, eller i vinter då, från januari när han skriver på, för han ska ju flytta hem. Han har ju kontraktsäsongen ut i MLS och de har gått ganska bra San Jose nu. De går in i en form av playoff här som de spelar i Orlando, där de är gruppspel och vinnaren där får en plats i deras Champions League då. Och sen så vet man inte riktigt hur säsongen utvecklas där, men tanken är väl en rak serie sen då. Men Djurgården alltså vill ha hem honom, har börjat förhandla. Han har fått ett kontraktförslag och där så ja, talar ju rätt mycket för att det blir en övergång redan i sommar då. Så att om det inte blir så att om San Jose av någon anledning skulle vägra släppa honom, så kommer han i vinter istället. Men ja, vi får en stor profil tillbaka i Allsvenskan i alla fall.
Det är en bra värvning för Djurgården, måste man
ja,
säga.
Ja, verkligen. Framförallt när det kommer nu så är väl Magnus Eriksson den som liksom är en sån här karaktärspelare som de behöver just nu och som kan lyfta laget. Eller vad säger du?
Ja, det känns ju som att han dessutom är ganska direkt av sig, Magnus Eriksson, och att de kanske behöver en sån spelare som, ja, kanske de är bra på att plottra med sin metod, Djurgården, just nu, och då kanske behöver en spelare som är mer pang på att gå på returer, ungefär så, känner jag. Det är rätt många som har frågat om Kerim Rabti till Djurgården också i vårat frågebatteri här ja. Idag. Jag vet inte om du har någon.
Nej, de har väl råd att ta båda och vill ju ge honom ett kontrakt fram till säsongslutet. Men hans prio 1 är väl utomlands, så han tror väl fortfarande att han kan få det, men får han inte det så skriver han på för Djurgården, vad jag
fattar. Fortstår att se hur mycket tålamod Merabti själv har då. Ja. Där är den frågan.
Och där kan vi ju börja ta avstamp då i frågorna. För det var Linus Kjellberg som frågade den frågan. Är det rimligt att Djurgården tar in både Kerim och Mange Eriksson ekonomiskt, och vad det rätt kunna göra för framtida idrottsresultat i Europaspel? Ja, det är rimligt. Och sen ja, vårt resonemang där då till.
S. Bäck frågar, vem bör spela anfallare i blåvitt med den truppen som laget har just nu bland de tillgängliga spelarna? Och jag tycker ju typ att de ställer upp så som de gör, alltså med tanke på skadorna, att det, den där fronttrion med Ayesha, Abraham och Karashvili är ju väl ungefär som det borde se ut.
Mm. Ja, precis. Nu såg jag att Göteborgsposten avslöjar här att Göteborg vill ha Alexander Jeremejeff, och det är väl ganska naturligt. Hade varit en bra värvning för dem.
Supervärvning.
Ja, åkte ut med Dynamo Dresden och spelade i tredje ligan, alltså regionalliga i Tyskland nästa år. Så att, ja, om de löser där så vore det ju kanon för dem. Nu har vi ännu en rolig fråga här. Mr. Abasi, vem är er favoritkaraktär i rederiet och vem påminner mest om er? Det känns som Reidar Dahlén. Du känns som Reidar Dahlén, alltså då han har svarat till dig. Du känns som Reidar Dahlén, det håller jag med om. Samtidigt som Daniel Kristoffersson är svår att placera. Uno Malte Per Silver. Då har Stellan 6364985822 svarat. Daniel Kristoffersson är Tony Sjögren.
Jag har aldrig sett Rederiet, så att jag går med
då,
på det här.
Då får du se alla 500 avsnitt eller vad det är på. Finns på SVT Play, 20 säsonger, måste du se.
Ja, det är bara börja.
Den bästa serien som finns. Nej, men du känns lite som Reidar. Min favoritkaraktär är väl Uno, känns det som.
Mm. Sebastian Jon, Sebastian heter han bara på Twitter här. Han har hittat på ett hypotetiskt scenario som känns väldigt orealistiskt. Värmebölja, skriver han. Vilken glass köper ni på Statoil? Noah känns Sandwich 88 och Disco känns som Dime eller Piggelin. Jag var ju ett sånt där, Dime, jag var ett sånt där barn som alltid tog Magnumstruten eller Dime bara för att den var störst. Oskön karaktär alltså. Men ja, Dime, nu för tiden väljer jag oftast en Sandwich eller en Piggelin faktiskt. Har du tänkt på, det är också märkligt det där med GB-glassarna. Jag köpte en glass här för ett tag sedan. Och det är liksom, i min värld är det fortfarande så att Magnum kostade 12 kronor. Så kom man dit och så är det så här, 36 spänn för alla glassar. Det är lite sjukt. Det är det. Det är som när man går på bio och de bara, 800 kronor tack.
Ja, precis.
Va?
Ja.
Ja, saker och ting var bättre
förr. Påminner om när jag jobbade i Navet kiosken i Sundsvall här 2001. När de var ju liksom känd för att vara de dyraste. När en kille skulle ha två gott och blandat påsar och kostat 45 spänn. Killen var ramla baklänges. Han bara, va? Nu kostar väl i och för sig gott och blandat påsarna där. Men det här
låter
var alltså
saftigt. Det låter saftigt tycker jag.
20 år.
Vad har vi mer då?
Fredrik Felton här, som vilka är favoritör och varför? Isa Disco, Ljus, Enkel, Lager, Norrlands och Noah någon hantverksör åt IPA-hållet. Det känns ju som en klockren gissning från Fredrik Felton.
Nej, helt fel. Jag dricker aldrig IPA. Jag dricker nästan bara ljuslager också. Ja. Jag hade ett problem med IPA faktiskt. Mycket Mariestad.
Det kan man inte tro.
Nej. Hur kan det vara så svårt för Malmö FF att få slå en straff i mål? Tack för en bra podd, säger Joakim Sörensen. Och det börjar bli ganska fascinerande det där.
Ja,
helt att Isak Kristelin lyckas slå en sämre straff än de tidigare 19 missarna.
Nästan. Jo, men alltså det som sjuka är att Isak Kristelin gjorde väl typ 7 straffmål i Belgien när han kom tvåa i skytteligan. Så det måste ju vara någon förbannelse över Malmö att när du kommer hit så missar du straffar. Det känns ju, det känns jättekonstigt. Framförallt känns det som de har väldigt bra straffskyttar.
Ja, tydligen inte. Alltså, jag vet inte vad som... Det är väl Adin Ali som kan slå straffar. Det är därför han blivit utfryst nu. Jan Banan. Underpresterar Hammarby något fruktansvärt? Eller hade Stockholms media en brutal övertro på kapaciteten på Bayern-truppen? Nej, det håller jag inte med om riktigt. Jag tyckte med sina 16 segrar på 18 matcher vad det var där förra slutet av förra säsongen är väl svar nog på kapaciteten i den här truppen. Och det är bara Djuric som har försvunnit. Så att, det stämmer.
Stämmer att från Alem... Stämmer att det börjar röra på sig inom AIKs tränarpost? Det har jag ju extremt svårt att tro. Jag var inne på tidigare att Norling sitter nog säkert med tanke på att han har kontrakt även nästa år. Det skulle kosta extremt mycket att köpa ut honom.
Ja, nej, jag tror inte att det
ligger någonting i det
överhuvudtaget.
Sen tror inte jag de viker från den här vägen så lätt heller. Det har vi också varit inne på tidigare.
Nej, det skulle se lite fånigt ut faktiskt. Ja. Jag tror inte heller de gör det. Bagamossen, vem är bäst på hemmasnickeri av de allsvenska tränarna? Jag trodde först det var vi som skulle bli
Ja, då hade det varit minuspoäng.
Ja, verkligen. Jag har absolut ingen bild av det. Nanne känns som att han snickrar en del på sommaren.
Ja, men måste ju
finnas. Nej, det gör han inte. Han läser istället. Jens Gustafsson.
Nej, Billborn känns ju kanske lite grann. Va, som
nej, han är ju programmering och punk.
Han har Ferrari. Nej, det går inte.
Nej.
Jimmy Tillin.
Ja, kanske. Mer. Husi mer åt det hållet. Ja. Något snack om utlåning för Gustav Nilsson, undrar Mikael Holmberg. Kan ej vara kul att sitta på läktaren varje match, skriver han. Och jag har ingen aning.
Nej, inte hört heller. Det var nästan som att han hade glömt att han spelade Häcken.
Ja.
Inte fått någon chans alls. Nej, men det måste det vara, det känns det som. Men du måste vara till någon annan allsvensk klubb då.
Tillbaka eller till Falkenberg kanske då?
Ja, typ.
Uppföljaren till farväl Falkenberg. Märkligt.
Johan Enarsson, sannolikheten att Helsingborg löser Sirius succéspelare. Jag tror att det blir svårt ändå, va? Alltså nu tänker jag på, men säkert som Bosman nästa år, det kan nog.
Alltså jag tror det kan bli huggsexa om Sugita senare i höst.
Och då liksom, ligger inte Helsingborg jättehögt.
Alltså, fönstret är öppet ganska länge. Ja. Men det är väl att Kisil som är sportchef där hade att göra med Sugita i Dalkurd. Att de känner varandra lite därifrån.
Ja, men då har de ju en uppsida. Så att då är det inte helt omöjligt.
Annars så känns det som att han har kanske till och med större lag efter sig än Helsingborg. Mm.
Håkan Emilsson, många blåvita fans vill sparka på, jag har de tappat helt. Jag tror att Poja har en ganska stort förtroendekapital hos IFK Göteborg, och ska de sparka en tränare också, samma sak där, det blir extremt dyrt, så att där kommer de nog, det är nog ingen risk.
Jag tror också att det är för alldeles tidigt på säsongen för att hålla på så. Alltså exakt. Att sparka en tränare innan 10 omgångar och spela där känns ju lite löjligt. Och sen så är det ju så med Göteborg att det skulle ju vara ett otroligt blodigt beslut, för de spelar fortfarande ganska bra. Det ser ju inte hopplöst ut liksom, utan man ser ju vad de försöker göra. Och jag tror att han sitter kvar av många skäl. Det är en av dem. En sista fråga då här från Marcus A. Tror ni ÖSK låter Lane gå tillbaka till Frankrike, att man plockar in Rogic igen istället? Och ja, Rogic är väl på free transfer nu, va, tror jag. Eller hans kontrakt går ut här. Och det skulle ju vara, han var ju väldigt bra för ÖSK förra året. Det skulle ju vara en bra spelare. Men däremot är han ju ingen direkt ersättare för Lane riktigt, känns det som. Frågan är väl vad de har råd med i Östersund, eller i Örebro.
Ja.
Det finns ju alltid den här drömmen om Gilouan Ahmad där också på något sätt. Bakom, ja. Som inte vill släppa riktigt. Men eftersom vi har konstaterat att de har norra Europas minsta budget, så får de väl kanske välja och vraka lite grann. Ska vi avsluta Sveriges enda podcast om fotboll för den här veckan?
Det gör vi.
Kanske. Så får ni försöka vänta på mer fotbollsmedia till nästa tisdag helt enkelt när vi spelar in. Hej!
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.